Och Jakobsbrevet, det är en gatusmart kille. Han är inte bara church och söndag och klockan 11, utan det här är en kille som vill omsätta i praktiken vardags tro. Och det är en av anledningarna till att vi gillar honom. Men en annan anledning är att han var inte troende, men han är Jesu lillebrorsa. Så från att ha varit inte kristen till att skriva ett brev i Nya testamentet. Och från att säga Jesus är min bror till att säga Jesus är min herre. Däremellan är det långt. Långt alltså. Så vi måste förstå att om han till att börja med inte bara var skeptiker utan motståndare. Det står till och med i evangelierna att han kom när Jesus höll på och predikade. Och så sa han, mamma, vi går och hämtar honom. Nu har det gått över styr. Det är Jakob. Och från det till det vi läser och det vi ska läsa idag är det jättelångt. Så vi måste förstå att vår tro, allas vår tro, är på tillväxt. Den är i process. Det är liksom, det tar sig framåt. Och ibland kan det gå ganska sakta, som för Jakob. Han är övertygad om att Jesus har ballat ur. Nu har topplockspackningen rykt och det är inga indianer kvar i kanoten. Och han har inga paddlar i vattnet eller pommes frites på tallriken. Utan Jesus är, och Jakob ska rädda honom lite grann. Från det till att Jakob skriver till oss och berättar att den Jesus som jag växte upp med, alltså den Jesus som jag sov sked med, den Jesus som tog min frukostmacka, eller den Jesus som sprang före mig till skolan och lämnade ett äpple till rektorn. Han är allas vår Herre. Det här är helt mindblowing. Och där börjar vi idag då. Så nu ska vi läsa några av de verserna från Jakobsbrevet kapitel 2 och vi ska läsa från vers 14 till 27. Rubriken är tro och gärningar. Nu kör vi. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar, den är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han la sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfyllde skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. Ni ser att människor blir rättfärdiga genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med sjökan Rahav? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Oerhört dramatisk text. Och det låter ju inte som så här vardags street smart, utan det här låter ju som söndag klockan 11, och det är tur att det är söndag och klockan 11 att vi brottas med den här killen nu då. Men det är också så att han pratar om det som ska omsättas. Alltså den tron som har ett utlopp. Genesarets sjö har ett inlopp och ett utlopp, men Döda havet har bara ett inlopp. Det är därför det heter Döda havet. Så Jakob är ute efter att församlingen ska leva och fungera. Att tron inte bara är någonting som vi klär på oss på söndagar. Och sen glömmer vi det på eftermiddagen, för då är det kalla eller vad det nu är vi ska kolla på. Utan tron är någonting som fungerar i praktiken i vardagen. Men då stöter vi på ett jätteproblem. Är det så att jag kan göra mig till kristen? Är det så att Jesus är bra, men tyvärr räcker inte det? Vi behöver kämpa lite också. Vi behöver bita ihop, hugga tag i, på något sätt rycka oss i kragen och bara krampaktigt pressa oss lite till. Därför att Jesus plus gärningar, eller Jesus plus dop, eller Jesus plus den heliga ande, eller Jesus plus 10 fader vår, eller Jesus plus 20 Ave Maria, eller Jesus plus lite förbön varje söndag. Om vi bläddrar igen så kan man säga att Bibeln ger oss ett vansinnigt tydligt och glasklart svar på den frågan. Jesus plus ingenting är lika med allt. Det här är helt sjukt. Jesus plus ingenting. Så ingenting, det betyder ingenting. Alltså. Så jag kan inte hjälpa till så att min tro blir mer frälst. Utan det är helt och hållet hänger på bara honom och inte någonsin på mig. Det är därför påsken är så viktig för oss. För på långfredagen ropar Jesus: det är fullbordat. Det är klart, det är färdigt. Det behövs inte göras någonting mer på det här nu. Varför pratar Jakob om att vi ska göra då? Varför kan vi läsa Jakobsbrevet och om vi bläddrar tillbaka till Romarbrevet och tycker att nej men du, om man läser det här och det här, vad är det som stämmer här? Håller det här ihop? Är det här en och samma bibel? Säger de här sakerna samma pryl? Nu går jag ut i publiken här. Är det någon som har en 200-lapp på sig i plånboken? 200 kronor. Anledningen till att jag säger 200 är för att jag vill inte ha en gammal peng. Har du en, Lennart? Tiki har en. Åh, nej men jag tog Lennart. Jag ville bara säga tack snälla Lennart. När de här kom 2015... så fanns det så fruktansvärt bra skrivare på marknaden så att de här började förfalskas i parti och minut. Inte bara så att snabbköpskassörskan luras av att den där pengen ser verkligen riktig ut, utan det gick att åka till, jag vill säga, tippen. Det kostar inget, men det gick att åka till tappen och betala i bankomaten med en sån här. Inte bankomat, ni fattar. Där börjar Jakob och säger att det finns faktiskt något som ser äkta ut, men som egentligen inte riktigt håller måttet. Alltså det är inte värt det. Och då pratar ju inte Jakob om rötterna, utan frukterna. Du får tillbaka den där, Lennart. Tack för hjälpen med illustrationen. Har du en 500-ring sen så kör vi på det istället. Om vi bläddrar den här kan ni få se. En fallstudie ger Jakob. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma, ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Så tron måste levas ut. Det är inte bara någonting som, ja men när jag var på Trysilägret så räckte jag upp handen. Utan tanken är att tron ska levas efter lägret. Praktiseras i vardagen, i relation till mina, tyvärr också mina föräldrar. Och mina syskon, mina vänner och grannar och klasskompisar. Är ni med? Att jag helt enkelt, vad betyder det här beslutet nu? Därför att det här beslutet förändrar någonting hos mig. Utan gärningar är tron död. Det vill säga, tron handlar. Tänk om någon i vår gemenskap råkade elda lite för mycket i öppna spisen och huset brinner ner. Och vi står där bredvid och ser allting brinna ner och de står bredvid oss i pyjamas och sen när liksom elden har falnat och brandkåren har åkt hem så säger vi tack för showen, helt otroligt. Hörrni, var rädda om er nu. Det blir ju en kall vår. Klä er varma, se till att ni inte blir förkylda och glöm inte att äta och ta hand om hygienen. Och ni hör ju hur galet det låter. Så ger oss Jakob den här bilden. Och Martin Luther har sagt det så bra, om vi bläddrar igen. Gud behöver inte våra goda gärningar, men vår granne behöver det. Det är ju hur bra som helst. Luther är king, höll på att säga. Gud behöver inte mina goda gärningar, men min granne behöver det. Så tron har en action, ett handlande, någonting som levs ut. Och vi kan bläddra igen. Nu får ni se en av mina favoritbilder, tror jag. Är det Pepsi, så är det Pepsi Max, säger Herren. Vi fortsätter. Vi gjorde en bra illustration alldeles nyss med pengen där, Lennart och jag. Men vi bara prövar. Solveig, tar du emot den här? Ge den till Maddy. Och så tar du emot den här. Upplevde du någon skillnad? Vad var skillnaden? Den var lättare. De har ju stått här hela gudstjänsten. Jag har fått frågor redan innan mötet börjar. Vad är det du håller på med nu? Alltså det här omslaget ser ju likadant ut som det här. Och den här, den är faktiskt inte öppnad och inte den heller. Bekymret är bara att den här är tom. För jag har gjort hål i botten och druckit upp det. Men den här är full. Det ser ju till synes likadant ut. Och vi skulle nog säga att de här är nästan exakt likadana. Det är bara att den ena är en tom tro. En tro som inte har någon form av innehåll egentligen. Det blir ju lite skavigt här, Jakob. Ärligt talat, menar du att vi kan se ut som att vi är kristna och vi går på gudstjänst och vi gör grejerna, vi sjunger sångerna och vi till och med lägger pengar i kollektboxen. Men att tron egentligen inte innehåller så mycket Pepsi Max. Vi fördjupar inte i den liknelsen där, men Är ni med mig? Det är det här som Jakob på något sätt är ute efter. Och det här är anledningen till att vi på något sätt försöker. Alfa-kursen till exempel. Vi vill att människor ska komma till tro. Vi vill inte ha fler som har loggan på sig bara, men är lite tomma på innehåll. Utan vi vill att människor faktiskt finner tron och lever i den och lever ut den. Så när vi öppnar upp för 3 veckor sedan för flyktingpojkarna på måndagkvällar och 22-25 grabbar kommer, så är det inte bara att de har ingen mat på måndagar. Det är klart de har mat, det går ju att lösa någon annanstans. Men målet och meningen är ju att faktiskt hjälpa varenda människa vi möter till en levande tro. Som för Madi här idag. J.I. Packer, han har sagt det så här. Det som frälser, det är tron alena. Men den tro som frälser, ja, den är aldrig alena. Jättebra. Det som frälser, ja, det är bara om tron. Det räcker med den. Men den tron har någon form av... Är det någon som har en krona på sig nu då? Vi fortsätter med illustrationen här. Har du en, Linus? Ett plektrum vill jag inte ha. Jag vill ha en peng. Är det någon som har en peng? Det är dåligt med pengar. Kiki är snabb igen. En 2-krona. Tack Kiki. Eller jag tackar med Lennart. För en jude att höra om tro och gärningar, så är det bara andra sidan på myntet. För oss så tänker vi att nej, men det här är ju uppdelade saker. Att tron, det är en sak och jag räckte upp handen och blev frälst där och då. Eller ska vi göra det senare på gudstjänsten idag? Men för en jude när man pratar om tro, då är det liksom helt förenligt med en praktik. Med ett handlande, med ett verb. Action, någonting jag gör. Så att bara säga att nej, men det här är tron och gärningarna, ja, det är en annan peng som ligger här borta. Det går omöjligt för en jude. Och Jakob skriver till judar. Är du med, Kiki? Oj, förlåt. Jag är dålig på att kasta. Nu ska vi snart sammanfatta det här. Men vi måste bara ta den här. För han gör en illustration som är helt crazy nu. Om vi bläddrar igen. Så uppfyllde skriftens ord. Abraham trodde på Gud. Han tar den största hjälten i Israels historia. Alltså anfaden. Honom som vi alla känner. Fader Abraham. Det är han. Det är han vi sjunger om. Fader Abraham. Anfaden liksom. Maffiabossen höll på att säga, men det var ingen med maffia att göra. Men ni fattar, den som hela Israel på något sätt utgår ifrån. Men i nästa mening var det inte så med sjökan Rahab. Tänk dig om vi hade suttit där när Jakob predikade de här grejerna. I ena ringhörnan så nämner han Abraham. Och alla som lyssnar känner, ja, Abraham, woho! Och i nästa ögonblick, sjökan, Rahab. Ärligt talat, om vi bläddrar igen då. Jakob illustrerar alltså trons liv och hänvisar till 2 välkända personer i Bibeln, Abraham och Rahab. Men problemet är att vi kan ju inte hitta 2 mer olika människor. Abraham är man, han är rik, han är judarnas anfader, han är en gudsman. Och den här bibelversen säger att han är en Guds vän. Rahab, hon är kvinna, hon är fattig, hon är hedning, hon är syndig, hon är en sköka. Och hon tillhör Guds fiendefolk. Det är utgångsläget när han målar bilderna av en tro som fungerar. Båda lägena. En rättfärdig tro, Abrahams och Rahavs. Lika rättfärdig som Abrahams. Där satte församlingen kyrkkaffet i halsen. När han predikar de här grejerna. Vad händer nu? Vad säger han? Är han inte klok? Varför slutar han inte diskussionen med att nämna fader Abraham? Alla fattar ju att levande tro, det är handlande. Och mitt svar till varför är att Abraham, bara han nämns så känner hela Israels folk, nu la han ribban högt. Det är svårt att tro. Och hela gänget bara, ja, så är det. Vi kan nog inte det här. Nej, axlarna åker ner och gänget känner suck. Abraham är ju fantastisk, men han är lite för fantastisk. Men när han nämner Rahav i samma mening så känner hela gänget helt plötsligt, nu ryms vi. Här får vi plats. Här är vår tro. Och den liksom omringas av Rahav som en hjältinna. Trots att hon faktiskt tillhörde Guds fiender historiskt. Och Abraham då. Att det här insluter och omsluter oss. Det säger oss alltså att oavsett vilken bakgrund du eller jag har, så kan vi och kommer vi att kunna leva ett inför Gud behagligt liv. Ett liv som behagar honom, som gör honom glad. Och hela brevet säger alltså till de här judiska kristna att du och jag som hedningar är en del av Guds rike. Vi måste bara bläddra igen så ni får se en bild på Rahav. Det var svårt att hitta bilder på henne för det här är länge sedan. Men någon har i alla fall ritat av henne. Två israeliska spejare blir utsända till Jeriko av Josua i kapitel 2. De ska ut ur stan men stadens befolkning får reda på att det är judiska spejare på göm. Och de ska dödas. Sjökan Rahav gömmer spejarna i sitt hus och när folkmobben kommer och knackar på dörren och säger ge oss spejarna, så säger hon nej men de har sprungit. Kan ni tänka er, de sprang ditåt. Är ni med? Sån här otroligt komisk film blir det helt plötsligt. Nej men kanske var det ditåt eller ditåt. Är ni med? Och så har hon gömt dem uppe på taket. Och så fixar hon en lina ut över muren och släpper ut spejarna. Och i en mening så sviker hon sina tidigare värderingar. Därför att hon har nya. Nämligen Gud. Israels Gud. Hon säger till spejarna, jag vet att er Gud är Gud med stort G. Och jag vill också följa honom. Så därför byter hon lag. Och därmed hör vi att här får vi plats. Det är inte så att vi, hur ska vi lösa det här med tro? Och de är såna hjältar och de är här uppe och vi når aldrig upp. Vi kommer aldrig fram. Jag inledde med att säga att det finns problem i den här texten och speciellt om vi läser den ihop med Romarbrevet. Men de sista minuterna vill jag bara ta och slå hål på det problemet. Om vi bläddrar igen nu då. Paulus säger att vi är rättfärdiggjorda genom tro helt utan gärningar. Jakob säger att vi är rättfärdiggjorda av tro för att göra goda gärningar. Och jag vet att det här är slutet på predikan och det var länge sedan du fick kaffe. Men det här är så bra. Därför att de säger inte emot varann. Överhuvudtaget. Och för att illustrera det här så har jag gjort en otroligt fånig bild som ni kan få se. På ett träd. Jakob är alltså intresserad av rättfärdiggörelsens frukter. Men Paulus är intresserad av rättfärdiggörelsens rötter. Däremellan är det en stor skillnad. Och när jag har gått och förberett mig för predikan idag, så i mitt lilla enkla huvud så är det här två, om vi bläddrar igen så kan ni få se två combat-soldater som inte strider mot varandra utan strider med varandra mot de andra. Och de står liksom rygg mot rygg och skyddar varandra. Och det är fortfarande så, jag var tvungen att googla det här i veckan. Det finns vissa historiker som menar att 1700-tals de här riddarna, när de skulle utrymma något på 1700-talet, så gick de in och utrymde tillsammans, rygg mot rygg. Och sådana här special forces-styrkor, när de ska på något sätt ge sig in i ett riskabelt område, så går de nästan alltid in rygg mot rygg. Så det är inte bara Jakob och Paulus som står rygg mot rygg och skyddar varandra och evangeliet här, utan vi och vår tro är rygg mot rygg. Vi tror och vi har gärningar. Det är en sida på samma mynt, eller det är ingen förfalskning. Det är inte en tom Pepsi Max-burk, utan det är faktiskt en utlevd önskan om att det här vill vi ska leva. Så den sista powerpointen här då är att Jakob, han bara slår fast att en praktiserande kristne går framåt i sin tro. Den passive kristne går ingenstans. Och nu vet jag att det är ordvrängeri här det sista. Men om man går ingenstans i den kristna tron, då går man bakåt. Utan att märka det. Men så småningom blir det tydligt och synligt att hur kommer det sig att du egentligen lämnade kyrkan? Jag vet inte riktigt. Det var små saker här och där, och den gjorde så, och hon sa så och så. Och sen bara helt plötsligt så märkte jag att nej, jag är inte riktigt med längre. Så tro och gärningar är inte ett tvång. Det är en befrielse, säger Jakob. Det gäller Abraham, det gäller Rahab och det gäller oss. Och vi ryms i det här spannet. Det här är liksom så långt man kan tänja den här gummisnodden. Och Jakob säger, alla ska med. Alla får vara med. Den minsta lilla senapskornstron, den är grym. Ja, ni märker ju att jag har feeling idag. Nu ska vi be. Efter det ska vi inbjuda till förbön. Vi kommer ha ljusbärare. Och vi kommer att välkomna alla som vill fram till förbön idag. Och jag vill att du som märker att, eller känner att trons ljus har falnat eller kanske inte slocknat, eller du har dratt dig undan, gå fram idag. Gå fram med det där lilla senapskornet och säg, Herre, än en gång. Jag vill överlåta mig. Vi kommer att be för dopkandidaterna och det kommer bli den första förbönen idag. Men efter det så är ni alla varmt välkomna till böneplatserna.